When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hej och välkomna till ett mycket spännande avsnitt med mig Sandy och...
och mig Zäta. Gud, jag känner mig jättelöjlig när jag börjar så.
Jag vet, men det känns så lite så här gulligt ändå.
Ja, absolut.
Ibland behöver vi inte vara råproffsiga när vi påar våra avsnitt.
Nej, men det är helt sant. Vi brukar vara ganska coola. Det är okej att vi också är gulliga i vissa avsnitt. Definitivt.
Vi har en gäst i veckans avsnitt. Mm. Precis. Som jag ser väldigt mycket fram emot att få presentera och välkomna, för att det är ett ämne som vi kommer att prata om som jag har fått upp ögonen för inte så länge sedan.
Mm. Och det är samma här. Mm. Det som vi ska snacka lite om idag, bland annat, jag tror att vi kommer att prata om ganska mycket olika grejer. Mm. Men det är begreppet girl gaze.
Girl gaze, det handlar mycket om olika uttryck och alltså fenomenet. Alltså girl gaze är ju översatt tjejblick. Mm. Och en motreaktion till the male gaze, där kvinnan historiskt sett har sexualiserats eller framställts som ett objekt. Mm. Så att vi kommer prata mycket om rätten att uttrycka sig sexuellt och ja, faktiskt uppmärksamma det här. För att det jag tycker är intressant med veckans avsnitt och ämne är att jag själv inte har reflekterat över hur jag framställer mig själv på mina sociala kanaler, och inte har reflekterat över om jag spelar den manliga blicken i händerna och bara, här är jag, kolla, här är en bild på mig på stranden, utan att faktiskt, alltså jag har inte reflekterat när jag publicerat den bilden, och det är det som jag tycker är intressant, som jag vill gräva mer i.
Jag känner att jag behöver mer kunskap om det här, att jag ganska nyligen har börjat tänka på det här, att det finns resonemang som jag liksom inte är klar med inom mig. Jag vet inte riktigt vart jag står. Mm. Men jag tycker att det är väldigt intressant med uttryck, och jag funderar mycket på när jag skapar vissa uttryck. Mm. Varför väljer jag då just det uttrycket? Är det för att det är någonting jag har lärt mig, att det är status och det är så jag får uppmärksamhet? Och jag är nyfiken på att bli mer medveten kring uttrycket jag väljer.
Mm.
Ja, och så är jag också nyfiken på, måste jag berätta det för den som mottar det? För hur vet den vad jag, min intention är? Ja, det är så många frågor.
Exakt. Jag tycker att vi läser upp vårt lilla intro här till veckans gäst. Mm. Innan vi presenterar gästen. Veckans gäst är en rosa smällkaramell som klär sig i mönster, lack och kattiga blåsor. Efter att ha hängt på hennes Instagram 24/7 anar vi en förkärlek för peaches and cherries. Hon är modell, fotograf, artist och cybergirl som ifrågasätter traditionella kroppsnormer och uttryck. I en kampanj för Adidas där hon poserade med orakade ben blev hon hotad för både det ena och det andra. Och hennes svar på tal löd: jag som har alla förutsättningar, jag är vit, cis-kropp, med det enda avvikande draget att jag har lite benhår. Jag kan inte ens föreställa mig hur det måste vara att inte ha mina privilegier. Och försöka existera i den här världen. Det är mitt värsta ord. Mm. Hon är aktuell med en ny utställning som vi givetvis kommer att namedroppa. Och vi är stolta över att få presentera Arvida Byström.
Välkommen!
Välkommen!
Tack!
Vad tyckte du om introt?
Ja, men det var bra. Det var inte, jag hade någon folk typ kalla mig kroppsaktivist eller någonting, för det håller inte jag med om. Så att då, ja. det behövde jag i alla fall inte. Nej, men det var bra.
Jag tyckte väldigt mycket om ditt svar på tal på den här bilden som fick extremt mycket uppmärksamhet. För vi hade ett avsnitt här för några veckor sedan med Linnea Claesson om kroppshets och utseendefixering. Men då pratade vi om ämnen där vi inte insåg och pratade om det under avsnittet. Att vi faktiskt pratade om kroppshets utifrån tre vita normkroppar. Så jag tyckte det var väldigt fint att du svarade med att du är privilegierad och att du är medveten om det.
Det är sånt som man får liksom, jag tror jag liksom gått the hard school of Tumblr där sen så, jag vet inte liksom vi var för olika Tumblr gäng. Det finns alltså Tumblr är stort. Men när jag växte upp på Tumblr så var jag gäng som hade ganska hårt sätt att diskutera på. Vilket ändå var bra. Jag lärde mig extremt mycket.
Och jag har inte vuxit upp på Tumblr. Jag känner att jag är Tumblr behind.
Ja, okej.
Behind Tumblr. Har du hängt mycket på Tumblr?
Nej, men jag hade en liten blogg där, men jag tror att jag inte riktigt gick in på det så som andra har gjort det.
Nej.
Vi kommer alltså, Arvida, prata om, du hörde lite i vårt intro. Och jag vill börja med att fråga dig, vad betyder uttrycket girl gaze för dig?
Nej, men för mig är det någonting som faktiskt skiftat lite, men kommer väl från en idé av något slags subjektskapande i form av att vara så här kvinnligt presenterad. Då liksom kamerablicken inte riktigt sett ut så historiskt, utan det är alltid män som avbildar kvinnor och då cis-män som avbildar cis-kvinnor liksom. Men det är väl ett uttryck som har blivit ganska kommersialiserat liksom på senare år. Och för mig betyder något annat än vad det gjorde när jag hängde mycket på Tumblr, kanske var liksom 1920.
Vilka andra frågor brinner du för just nu? Du säger att det är just girl gaze har pendlat upp och ner, fram och tillbaka för dig. Men finns det några andra frågor som du kanske brinner ännu mer för just nu?
Alltså brinner för, som sagt, nu jobbar jag med min utställning och det kanske handlar lite mer om någon slags ångest snarare kring att det aldrig blir rätt. Liksom. Sen så vet jag inte om det syns så mycket i den, det beror på hur man läser den.
En ångest om att det aldrig blir rätt.
Ja, för det, det är en sån grej att man, alltså historien handlar ju om en, har vi liksom det enda vi har att hålla oss fast vid i en manlig blick. Så antingen så gör man något som är reaktionärt mot det eller så leker man mot det. Eller leker med det. Och då, oavsett vad man gör, så spelar man ju det i händerna på ett eller annat sätt. Liksom.
Ja, precis.
Alltså, det tycker jag är intressant, men också något med girl gaze som jag kanske tycker är intressant. Jag gjorde faktiskt ett sånt litet tessin när jag var 21.
Som hette
ett sånt litet, du vet, sånt som magasin fast ett litet zin. Alltså ett zin blir.
Du är så modern och cool.
Modern och cool, det är så 90-tals grej egentligen, men som blev liksom coolt med Tumblr, att man gjorde såna små, det är som liksom, och kommer väl från en så här Riot Girl eller det kommer väl inte från det, men med Riot Girl kulturen som jag tror var det som inspirerade många på Tumblr till viss del och många andra liksom. Men en viss aktivism i att göra då sitt eget litet magasin som ofta är liksom printat hemma på egen, lite dålig skrivare och liknande. Och då gjorde jag som heter Girl Gaze, men den handlade då om personer som var kvinnor som gjorde olika bilder med straighta cis-män. Men det är ju inte vad Girl Gaze idag, söker man inte på den taggen på Instagram så är det ju bara bilder på tjejer. Extremt femmigt presenterade personer liksom. Vilket jag bara tycker är intressant. Och jag har ju fotat mycket kvinnor och femmiga personer liksom, och är ju det själv väldigt så, har sån estetik. Men jag tycker jag ska fan försöka pusha mig själv till att fota lite mer liksom, men fota lite cis-män, PGA, att alltså så här, män fota kvinnor, kvinnor fota kvinnor.
Du använder många flickiga uttryck och så attribut i dina bilder. Alltså med flickigt inom situationstecken liksom, det som är normflickigt. Har du alltid varit intresserad av det, och hur kommer det sig att du gör det?
Ja, alltså jag var ju en extremt sån flickig flicka när jag var liten. Jag trodde att jag skulle bli prinsessa länge. Men jag ville bli prinsessa, sen så ville jag bli konstnär. Mm. Och sen ett tag, för ibland så blir jag ändå nämnd som prinsessa i sådana här små introduktioner, så jag bara okej, okay, I'm kind of prinsessa. Sen konstnär, jag bara okej, okay, check. Och sen så bara vill jag bli delfinskötare, men det är väldigt skönt att jag inte blivit. Ja, men det är synd om delfinerna.
Ja. Jag fascineras av delfiner.
Ja, de är väldigt.
För att jag considerar mig själv som en mermaid.
Okej, okay, så du bara...
Jag är släkt med delfiner, mina cousins.
Jag förstår. Ja, nej, men absolut. Delfiner är ju så fina, men ja.
Men på tal om det här med flickiga uttryck, så det har alltid funnits med dig.
Ja, det har funnits med mig sedan jag var liten, men sen så tror jag i och med, ja, men det är som att jag alltid kommer tillbaka till rosa. Jag hade en superalternativ period när jag var 13-14 och så klädde mig bara i rosa tag. Mm. Alltså uteslutande. Och sen så slutade jag med det i kanske 2 år. Och sen när jag var 16 så skaffade jag superkort rosa hår. Och då tror jag att jag kom tillbaka till det rosa lite igen. Och sen så var jag väl introducerad för liksom feminism. Och vad som kanske intresserade mig mest var väl queerfeminismen när jag var 18. Och då, ja, då kom jag liksom in i... Det är lite.
Kan inte du bara säga någonting mer om queerfeminism för de som inte är så insatta?
Ja, men vad ska man säga? Det brukar väl pratas om att det är, man pratar ju om olika vågor av feminism. Liksom. Mm. Och då fanns väl den första vågen, och det är den rösträtten på liksom 1920-talet. Och sen så kommer den 60-70-talsfeminismen som fortfarande liksom var ganska vit, men det fanns ändå liksom, det fanns ju liksom The Black Panthers, och så kom ju det också, så det öppnades ju upp för mer intersektionalism liksom, och att det inte bara ska vara en slags kropp eller en slags del av samhället. Och sen så kom ju tredje vågen, och det är väl ofta tyvärr så att de feminister som får mycket plats i samhället tenderar kanske att vara vita och lite mer rika eller så. Men queerfeminismen handlar mer om liksom intersektionalitet och även om att genus inte är polariserat.
Mm. Ja, jäklar, det är så många termer som jag bara sitter och så här, som en svamp och tar åt mig.
Men anser du, är det det som du håller på med idag också, alltså så här queer feminism, alltså är det ett spår liksom i,
alltså jag är ju liksom så himla, jag skulle säga så här, det var länge sedan jag i och med det jag jobbar med kallar mig, alltså jag är ju privat feminist liksom. Mm. Jag vet inte om det jag jobbar med är feministiskt, för det, alltså vi lever i ett samhälle i västvärlden som bygger på imperialism. Att bara hålla en telefon är liksom imperialistiskt. Mm. Så det blir så svårt att liksom prata om feminism. Och visst, det finns ju vissa frågor om kropp och sånt som är viktiga och kanske liksom tenderar in på det lite. Och liksom,
För jag tror att så här, jag undrar om, eller jag, så här, jag undrar om jag vill sätta dig i det facket liksom. Förstår jag menar.
Vadå, queerfeminism?
Att folk som tittar på ditt arbete och går in på din Instagram, så här, att man kopplar samman dig med att du håller på med feministiska frågor.
Ja, precis. Folk gör ju det. Men det är väl också för att det finns ju en liksom, det finns ju en estetik som har kommersialiserats och liksom tagits in i det kommersiella som jag är väldigt mycket en del av. Det är nästan så här, det var ju liksom en, många av mina Tumblr-kompisar och inklusive mig själv är ju folk som har fått jobb nu och jobbar med det vi gör och kanske liksom var en del i att göra den här estetiken populär på något vis.
Ja, du ser att det finns en motsättning där.
Nej, men jag tänkte säga, den är ju liksom, det är en estetik och det är ju inte samma sak som feminism. Ja. Och sen så kanske det kom från feministiska frågor. Mm. Men när man blivit kommersialiserad så pass mycket så tycker jag det är svårt att säga att det är liksom, för mig blir liksom kapitalism och feminism går liksom inte riktigt hand i hand, så det blir ju,
jag förstår,
lite krångligt. Mm.
Men du skulle säga att du började din karriär då på Tumblr. Det var där, eller började redan när du satte ihop de här små böckerna hemma
Nej, men de satt ihop när jag var på Tumblr, för det var mer en sån grej som man gjorde när man, ja, som någon sån throwback-grej liksom.
Mm.
Nej, men jag hade ju också så bilderboken och Lunastorm och allting sånt.
Ja, just det.
Och då, Lunastorm. Vad hette ni på Lunastorm? Gud, jag hade många olika saker. Jag tror jag hette...
Jag vill
hade inte
berätta.
Bara ett konto, du hade flera konton.
Ja, men jag vet inte om jag bytt namn ibland. Ja, jag vet att jag hette Tralala lilla molntrusset.
Oj, kommer du ihåg hur många lalala du hade ditt namn?
Ja, men det är som den bobhund.
Tralala.
Tralala. Jag tror bara två.
Två.
Ja. Jag vet att jag var kär i någon artist då som hette Hawkins efternamn, så jag hette understreck Mrs. Hawkins.
Åh, oh, nej gud.
Underbart.
Jag hette Kattig understreck 90 för att jag är född 90.
Men Kattig, gud vad bra.
Jag vill inte ens prata om det här. Men,
så bra. Gud, jag hade mycket mer så wannabe-pretentiösa namn, så jag kanske också, om Tralala lilla molntuss får en sån låt. Och sen så kanske jag hette Knapphål.
Det var ju fett. Knapphål.
Jag var bara, det är ingenting. Gud vad djupt. Man bara, är 11. Jag försöker vara djup.
Så Arvida, efter Lunarstorm och knapphåls allting det. Vad hände sen?
Vad hände efter Lunarstorm?
Ja, vad hände? Nej, jag kom på Facebook.
Ursäkta, this is a legit question for me.
Ja, okej. Okay,
nej, men så hände bildagboken. Nej, men typ. Nej, men så här,
jag hände också.
För mig, jag var ju lite så alternativ pop, alternativ kanske ville vara syntare eller någonting.
Mm.
Så jag hade Helgon och Lunar och sen bildagboken. Men det var ju i och med, man brukar prata om liksom... liksom första vågen av internet är väldigt textbaserad. Och sen så kommer andra vågen av internet som brukar kallas internet 2.0. Och då är det mer bilder. Och det är just med Lunarstorm och bilddagboken. Och sen så har det blivit liksom... Det är ju mindre och mindre HTML från... Alltså man kunde ju göra lite HTML på typ Lunar. På Facebook och Instagram så är det ju extremt så här fasta former för plattformarna.
Mm.
Om man är intresserad av sånt. Men... i och med internet 2.0 och när jag då växte upp och liksom började bli tonåring och var alternativ och bodde på Värmdö, så insåg man så här...
jag har också bott på Värmdö!
Mm. Jag växte upp på Värmdö. Borde jag just nu också. Men då insåg jag som ett litet alternativ kid som kanske hade fyra andra alternativa kompisar på Värmdö, att man bara, okej, bilder is the shit. Det är så man blir populär online. Det är så man får andra alternativa kompisar liksom.
Mm.
Eller så här, om man var någon som ville lite utanför, så kunde man förstå liksom att så här, bilder är bra för att få en populär profil online. Så jag tror att det var en sån grej som gjorde att jag var väldigt intresserad av foto och liknande. Och sen så skaffade jag faktiskt en fotoblogg typ när jag var 15-16. Och så gjorde jag ett Vice-jobb då.
Oj.
För The Photo Issue 2008, vilket är 10 år sedan, vilket jag tyckte var jättekul.
Men okej, okay, så att det är jätteintressant att du verkligen, du har ju följt internetvågen, kan man säga.
Alltså, eller liksom, ja precis, men man var... Mm.
För det gäller ju, det känns som att de som har lyckats på, ja men man kan ändå säga att Lunarstorm och Bildaboken och alla de här forumerna som du har nämnt, det är ändå sociala.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Medier i tidig stadie. Mm. Och du har ju verkligen anammat, eller alltså utnyttjat de här plattformarna på bästa möjliga sätt och kommit dit du är idag. Alltså det måste man ju ändå säga.
Med din plan.
Nej, men, nej, men
alltså, bara, jag var deprimerad i 15 år och så var jag online.
Ja, men utan att du kanske var medveten om det, men att du hade ett intresse för det och du var lite före din tid på alltså, vissa delar då, på de här plattformarna som gjorde att du... För det, alltså, det gäller ju verkligen att typ som med Therese Lindgren, hon var ändå en av de första som verkligen körde på YouTube.
Den svenska YouTube.
Ja. Mm. Och det är verkligen, det är skillnad. Eller det gör skillnad.
Ja, alltså precis. Saker kan ju hända på olika sätt. Liksom. Men för mig så är det verkligen så, för folk kan vara så här... Vem var det som frågade det? När blev du en grej egentligen? men då... Alltså som sagt, jag har ju bara varit online jättelänge. Bara på bilddagboken så kanske jag hade... För att jag gillade att ta bilder på så mycket. Liksom. Så kanske jag hade lite fler följare. Man kanske hade så här 500 personer som... Mm. Alltså man kunde ju följa folk på bildagboken. Och så såg man hur många som följde den. Då kanske jag hade 500. Liksom. Kanske bara lite mer än den kompisen som hade precis under. Och sen så bara... Ja, men så följde väl folk med igen. Och min blogspot, den var ändå så här... Inte stor, men den hade någon sån underground vibe till det. Typ så här, Ebba von Sydow skrev om den någon gång.
Oj,
lite konstigt. Och sen så bara, ja, lite sådana saker liksom.
Jag vill också bli mer underground vibe. Det är därför vi har tagit in dig, för att du ska influera.
Alltså du blir lite underground. Nu vet jag inte om jag är så underground. Men man bara hållit på jättelänge och sen så bara följer folk med en. Och så. Mm.
Jag har faktiskt en fråga till dig på tal om det här med sociala medier. Som jag själv har reflekterat över. När jag var liten och växte upp, så min pappa är fortfarande snickare. Men då hade han ett snickeri där det bara var män som var anställda. Mm. Och det var affischer på kvinnor i det här snickeriet. Det var så här typiskt som man föreställde sig. Det var damm och spån överallt och stora affischer på kvinnor. Och det finns en jättekänd affisch på en blond kvinna som jag inte minns namnet på. Jag har henne i huvudet. Men i alla fall från H&M. Hon står och lutar sig framåt i vita spetsunderkläder som är en väldigt känd bild.
Ja, vänta.
Vet du vilka?
Nej, men jag tänker på modellen. Är det hon som var liksom lite större?
Ja.
Alltså hade väldigt stora bröst och liksom, gud vad heter hon?
Ja, jag kan söka samtidigt.
Dog hon inte typ av en drog?
Jo, hon
fan,
är död.
Vad heter hon? Hon har helt underbar stil.
Ja.
Du vet säkert vem det är.
Mm.
Jag är så himla dålig på namn. Det här är en sån person som jag borde veta vem det är.
Men jag kanske kommer på det sen, men jag kommer ihåg då så här att jag alltid, för den här var alltså extremt stor, den här fischen. Den var typ 2 meter gånger 1,5 meter.
Oj, och det var goals.
Ja, det var goals.
Bra stil.
Hängde ett svenskt snickeri.
Ja.
Men då tänkte jag, när vi skulle bjuda in dig, så kom jag att tänka på den här affischen. Och så här, för innan digitala medier kom och smartphones och det här, alltså flödet som vi har tillgång till, så var det ju mycket så här annonsering, det var ju alltså papperstidningar, tv-reklam, annonspelare på stan. Men då tänkte jag så här, har sociala medier i nutid med Instagram och alltså att det är så digitalt, tror du att det har på något sätt förändrat eller påverkat eller breddat hela det här fenomenet girl gaze? För jag tänker så, den affischen för mig, om jag ska tänka efter på, alltså när vi pratar om girl gaze, det var så klassiskt för mig, fångad av en manlig blick affisch. Och då tänker jag så här, hur tror du att det har förändrats lite över tiden? Alltså hur, till exempel om man tänker stora företag, hur de porträtterar kampanjer eller kvinnor i...
Ja, alltså ja, jag skulle säga att det är svårt att säga att det är helt avgörande att internet har funnits till att det ändå har skett en förändring. För det har ju, även om det är många företag som använder just liksom smala, ofta liksom ljushyade personer, så finns det ju en förändring. Och just för att de här företagen har nära relation med sina kunder, om man nu liksom ska prata om företag och så vidare, men att om man har relation till sina kunder, så kunder visar ju liksom missnöje då när det blir fel liksom. Mm. Så det finns ju en mer sån direkt kontakt med kunden som kanske gör att allting inte passerar. Och jag tycker ändå det verkar som att det finns en vilja att liksom bredda lite idéer kring kroppar och hur man fotar dem och många. Men för mig är det så svårt. Jag kommer från en bubbla där alla konstnärer är liksom kvinnor och queers, och liksom jag blir också anställd inom det. Folk pratar med mig i relation till det, så att jag är ju en extremt liksom bubbla på hörnet, så det kan ju vara svårt att liksom säga, men jag tror att det hade varit svårt för vissa av de kvinnliga fotografer och konstnärer som kommit fram idag att liksom komma fram på samma sätt. Och så får man vara sådär, är det här med typ breddad idé kring kroppar och etnicitet och så vidare, är det liksom en trend eller inte? Är ju alltid frågan.
Väldigt bra fråga.
We hope not liksom. Men jag tror fan inte att det är det. För att också det som jag tänker på, för att den frågan får man ju, även om jag bara var då, jag är så liksom, jag är liksom normiskt snygg. Jag blev ju såhär, förutom att jag nu inte har liksom storlek noll liksom, men jag har varit ju hela tiden scoutad när jag var tonåring som liksom som modell. Så man bara, jag vet inte om jag som sagt räknas in i det. Men just, det finns ju många stora modeller som inte är så storlek 0 eller 2 eller liksom superljushyade. Även om generellt sett så brukar det väl tyvärr vara så när man är rasifierad att det är ofta ljushyade liksom. Men det finns så många som ändå fått en publik. Och då tror jag att det blir svårt att vara så här, okej, nu är den här trenden över, nu ska vi gå från det här. För de har ju en publik som företagen vill åt. Om allting ska så här handla om företag, som jag inte tycker att det nödvändigtvis behöver. Men tyvärr så har ju företag mycket makt liksom. Men de här personerna har ju också liksom många följare. Så det är svårt att liksom bara
de är här för tysta ner dem.
Precis. Jag tror att det...
Ja, man blir intresserad av en person också i slutändan. För det pratade vi lite om med Linnea Claesson, att ni som lyssnar på det här nu och hör oss prata, att man faktiskt breddar sin, de man följer på sociala medier för att få fler olika perspektiv och intryck och bredda sina ramar, nu när vi ändå har den här möjligheten och inte bara ser annonser på stan utan att vi faktiskt har sociala medier, att man vågar öppna upp för, till exempel jag kommer på att tänka så här, hur många män följer jag ens? Ja, inte många.
Jag följer bara katter.
Ja.
Bara katter. Nej, jag följer.
Bara katter.
Bara katter var en gäst som vi hade för några veckor sedan.
Men det var väldigt intressant det här med om det är trender. För att jag, innan du kom hit Arvida, så pratade jag och Zäta lite om det här med andra kvinnliga förebilder på sociala medier som har fått en stor följarskara som står för det här feministiska, så här, power, girl power. Till exempel, bara för att nämna några namn, så kan jag ändå tänka mig att Sara Larsson och Beyoncé hamnar under den typen av
kategori.
Men då undrar jag så här, att det är så svårt att veta motivet i en post på sociala medier, för jag kan tycka att när jag ser på Beyoncé och Sara Larssons konton, att spelar inte de ibland in i manliga händer liksom, med hur de uttrycker sig. Alltså, men det är så svårt att veta.
Jag tror att det här är typ, det är så himla komplext. Det här är ju våran ingång i ämnet. Alltså, det känns som att du och jag sen visar, nu när vi har läst om girlies och vi har läst om det här, vi är kritiska till uttryck som vi uppfattar som traditionella.
Ja.
Alltså, förstår du vad jag menar, Arvida?
Ja, men jag tänker så här,
det kanske inte är riktigt rätt ingång.
Nej, jag tror inte heller det blir lite sådär så här, damned if you don't and damned if you do. Alltså så här, man, det är inte för att man gör någonting som man socialt har blivit liksom conditioned att tycka är snyggt eller sexigt. Det betyder inte att det är en feministisk grej att göra och säga att man gör det medvetet. Men det betyder ju inte att man liksom inte får göra det och att det inte ska finnas. Det är bara, okej, det är, och det kan ju vara jättebra att liksom så här acknowledge att det är bara okej, så här är det liksom.
Ja, det finns inga rätt och fel. Det är alltså,
det blir bara lite svårt liksom, om man inte får.
Ja, men jag tycker att alla ska få uttrycka sig precis som de vill, men det var bara alltså dels för att jag tänker på mig själv på min Instagram, hur jag uttrycker mig, att jag inte har tänkt på det förut. Och sen så när jag ändå ser upp, jag ser upp till Beyoncé, jag tycker hon är skitcool, jag gillar hennes musik väldigt mycket. Och hon har en sån stark sexappeal. Och för mig är, hon står ju väldigt mycket för feminism för mig. Men samtidigt så är många bilder som hon lägger upp så här, alltså, jag vet inte.
Ja, hon är väldigt oåtkomlig liksom.
Ja, det är hon också.
Liksom fysiskt orörd. Alltså hon har väl extremt många som konstant ser till att hon ser ut som hon gör. Så det är svårt att liksom, det om man då ska prata om feminism, så tycker jag också att man kan prata om klass liksom. Ja. Det är väl inte så många som har råd.
Det här är ett komplicerat ämne. Verkligen.
För jag vet att till exempel i Brasilien, så när jag var där så pratade med många unga tjejer och intervjuade dem om olika saker på gatan. Och då fick jag höra att man, många där i graduation gift när man är 16, att familjen ger dem en plastic surgery, och det är väldigt vanligt där. Och det är någonting som man då som ung ser fram emot, att
det är
man
helt tar galet.
Vad heter graduate? Man tar studenten.
Mm.
Ja, att man går ut skolan i alla fall, och att då ser man fram emot att då få den här presenten som man kan fixa sig då. Då kan det vara att när man är 15-16 att man får nya bröst, eller att man fixar läpparna eller näsan. Och det är också någonting när det kommer till det här med att vara privilegierad, att man har, att många i väst har möjligheten att göra sig enormt snygga, men också så här att jag tänker på hur de här två, till exempel som Beyoncé som du säger, som alltid ser flawless ut, att hon är absolut en inspiration. Jag tänker så här, hur man kanske också, att hon sätter press på den här, att hur man ska vara, alltså hur man ska se ut, och den här feministen som hon representerar. Men kan man vara det om man inte är lika alltså swag och flawless som hon?
Ja, precis. Alltså det finns ju liksom en feminism som kanske är en sån Beyoncé-feminism som är lite så, och som folk kanske vill klassa in mig i. Men jag brukar som sagt försöka att inte kalla mig, eller det jag gör i relation till feminism. För det blir ju väldigt så problematiskt klassmässigt. Och det är liksom, det handlar väldigt mycket om att vara ett företag som ska lyckas. För att Beyoncé är ju liksom ett märke. Hon är liksom en produkt som säljs också. Förutom att hon är en person liksom bakom det. Men, så det blir väldigt konstigt tycker jag när feminism ska handla om att liksom sälja saker. Sen så kan man ju, sen så tycker jag att det är soft att en sån person är liksom, ja, men pratar om vissa rättigheter och kanske är så här, vad man sätter gränser för män till exempel i sin omgivning och sånt. Sånt är jätteviktigt att prata om också. Men man kanske inte ska ta det som att allt Beyoncé gör är liksom feminism. Sen så är den ju liksom jättecool och inspirerande.
Men det är också intressant så här, hur media och samhället och människor, alltså den generella massan, sätter en stämpel på en person som är offentlig utan att den personen för den delen kanske själv ser sig själv som det, som du sa, att när du får höra så att du blir kallad för feminism, att du kanske inte själv ens vill kalla dig för det alla gånger. Det är intressant hur folk uppfattar den utifrån, som du måste vara det här för att.
Ja, men precis, men jag tänker att det har väl blivit väldigt mycket i och med att man brukar prata om så här empowertisement, alltså sån reklam som ska vara så semi-empowerment-grej. Men det är ju alltid så, man bara, blir det någonsin empowerment att köpa en t-shirt? När det också bygger på att kvinnor i andra länder syr de här för liksom något öre i timmen. Liksom. Då kommer man in i en klass som gör att det, jag tycker liksom, ja, det blir lite krångligt att kalla allt feminism liksom. Och måste det kallas feminism? Det är väl bara att det blivit en sånt, det har ju blivit lite så inne, och så finns det en viss, alltså en viss estetik som har blivit stämplad som feministisk. Men det finns ju ingen, det är klart att feminism inte har en estetik liksom. Att man kan se ut på alla sätt att vara feminist. Det är liksom,
absolut. Du ska göra en utställning också. Vad, när och hur? För jag har sagt att det kommer. Så tänker jag att vi kan bjuda med alla våra
inbjudna.
Det kanske är nästan inte komma. Ja, men det kommer öppet. Vi alla gärna,
ja, och alla som lyssnar, så berätta lite mer om den.
Den heter Cherry Picking. Och jag jobbar ju ganska mycket med stilleben också. Så det kommer väl typ vara blandning av stilleben och selfies väldigt mycket. Och så kommer det liksom vara lite andra video-performance-grejer och saker.
Spännande. Vart kommer det vara någonstans? Är det klart någon plats?
Det är på Steinsline Berliner. Vilket är Bondegatan 70. Och den öppnar 25 maj.
25 maj.
Spännande. Och är öppen i en månad.
Det var roligt. Dit måste vi verkligen gå. Men jag är nämligen alldeles för dålig på att gå på utställningar också. Så det här kanske blir startskottet för mig 2018.
Men vi kanske kan göra ett inlägg nu på vår Instagram. Gå in och kolla den nu. Där vi bestämmer en tid där du och jag ska dit. Så alltså kan alla som lyssnar också följa med.
Skitbra.
Det kommer helt fullt där, hoppas jag. Vi har två avslutande frågor.
När vi promotar det här avsnittet så brukar vi alltid posta en bild på gästen. Så att vi skulle vilja ta en bild med dig, och då vill vi veta din favoritfärg. För att den ska vi ha som bakgrund.
Guess.
Det har faktiskt också blivit min favoritfärg.
Excellent färg.
Liksom. Ditt hår har ett rosa skimmer också, which I love.
Det är nästan borta nu, men jag får dock också tiger, leopard. Också bra färger om de får räkna som färger.
Det kanske får bli någon slags rosa leopard-ish.
Ja, en hybrid.
Det är inte dåligt.
En rosa leopard. Oh my god. Och den sista frågan är vad du ser fram emot i år.
Jag försöker ta ledigt i sommar.
Det låter härligt.
Ledigt som i Stockholm ledigt eller ledigt adios muchacho, jag drar.
Det blir nog Stockholm ledigt, men jag vet inte. Kanske att man drar någonstans.
Du ska ha jättestort tack, verkligen. Alltså, grym du är. Fortsätt med ditt arbete och vi ser fram emot utställningen i maj. Det är ju maj nu. Den är ju typ, utställningen är ju jättesnart, om några dagar bara.
Ja, någon vecka, om typ två veckor.
Ja. Ja. Men ändå.
Men tack för att du kom och tack för att ni lyssnade.
Ja.
Glöm inte att gå in på vår Facebook-sida. Sen du sätter kompisar så kan vi snacka vidare om girl gaze och uttryck och allt annat smaskigt.
Det gör vi. Kram, kram.
Hej då.